så finns det en möjlighet att fortsätta. En trilogi kan ju i och för sig inte bli fler än tre, men
man... Apropå det här, bryta mönster och göra...
Det här är första trilogin med fyra böcker.
Den heter Rolling Stones.
Ja, exakt.
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag som vanligt författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg.
Mm. Och jag har flyttat till Huddinge och vi sitter i... Nej, det har jag inte alls.
Nej.
Men vi är bortbjudna.
Vi har lämnat ditt kök till ett annat kök.
Mm.
Ja, trevligt här.
Ja, tycker jag.
Då kör vi igång.
Mm. Veckans gäst är författare, radioproducent och prisbelönad dokumentärjournalist. Varmt välkommen till Ljudboksklubben, säger vi till Anton Berg.
Stort tack. Roligt kul att få vara med.
Ja, kul att få sitta här hemma hos dig.
Ja, kul att ni ville komma hit.
Så att vi, det är väldigt, väldigt mysigt. Vädret utanför är kanske inte riktigt lika mysigt, men det kan vi inte göra mycket åt.
Nej, vi har kaffe, vi har fikabröd.
Det räcker långt. Peter var inne och tursade lite grann i introt. Du har många strängar på din lyra. Vem är Anton Berg?
Ja, men alltså jag är ju författare, men från början journalist. Och utbildad journalist i Göteborg. Men kommer ursprungligen ner från Småland, lilla Figgeholm utanför Oskarshamn. Och har flyttat till storstan. Och efter att ha sysslat med rätt så mycket P3-dokumentär framför allt, men sen också vår egen podd Spår, så fick jag chansen att skriva böcker och då tog jag det.
Det är lite de vi ska fokusera på, även om naturligtvis är lite nyfikna på de andra spåren också, men det är klart att vi försöker...
Ja, men vi måste in lite grann på bakgrunden. Och när vi pratar om det här, du är ju prisbelönad. Berätta lite grann om... Det är ganska många priser, va?
Ja. Nej, men det är klart att Peter Dokumentär, att få jobba med det, då det blev ju en succé som ingen riktigt hade räknat med. Och sen ska man veta också att svensk radioberättande, är man duktig på det, då är man liksom långt fram i världen. Vi är duktiga i Sverige på det. Så dels har jag väl fått ett guldöra för jobbet med Peter Dokumentär, men också för Spår. Och där var vi nere och tävlade i Berlin också för vår historia om Kaj Linna.
Mm.
Och blev två. Så jag har ett silver från Berlin också. Det känns fint.
Så lite småsur ändå.
Ja, men jag är sur över att om vi torskar mot vår Ekot. Vi slog hela Europa slog vi, men så torskar vi ändå mot Ekot. Och idag är det ingen som känner till den historien de berättade. Men alla minns faktiskt Kaj Linna-historien.
Och jag menar, om vi tar Peter Dokumentär, så är det ju egentligen... Det var det som fick upp ögonen för poddar för den stora massan i Sverige.
Skulle jag säga. Även om just då när ett tag så var ju podd också synonymt med två snubbar som satt i en studio och var lite...
Ja.
Men visst, när vi väl liksom började köra loss ordentligt med Peter Dokumentär och man förstod att man kan berätta en historia från A till Ö på det här viset.
Mm.
Inte helt olikt en roman eller en short
Absolut
story.
Inte.
Så det är klart att det var häftigt. Det var ingen som trodde på det då. Alltså när jag valde, jag var ju journaliststudent mellan 99 och 01 i Göteborg. Och då när jag valde radioinriktningen där, då sa ju folk att jag var dum i huvudet.
Radio skulle ju försvinna.
Ja, det var dött. Allt skulle bli video, rörligt.
Ja.
Men sen kom det här med poddar.
Ja.
Och jag kunde liksom inte, det var ett dumt val av mig, men jag hade fått en passion där.
Mm. Då är det bara för det.
Ja,
på tal om två snubbar som sitter i en studio.
Utan att ha något riktigt att berätta.
Jag kan ju också konstatera, när jag googlade lite grann på just det här med vilka priser du hade fått, så googlade jag Anton Berg och pris. Och det är ingen bra idé, för det är bara en massa jävla chokladaskar som dyker upp.
Jag vet. Jag måste nästan ta ner den och ändra. Alltså, jag hade tur att få bli utgiven i Danmark. Men då hade de problem med mitt namn. Så i Danmark heter jag inte Anton Berg, utan då var jag tvungen att trycka in ett
H. M.
Så att, ja. Och jag tyckte väl att det är väl ändå ganska självklart att det inte är chokladproducenten Anton Berg som ger ut en bok. Men de försökte förklara att det är ungefär som om du skulle heta Kalles Kaviar.
Ja.
Så ja, okej då. M fick det bli.
Ja, ja. Är det priset för att få ge ut boken i Danmark så kan det väl kanske vara. Men då, ja. Jo.
Eller hur?
Ja. 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 Men som sagt, det är ju ändå, alltså, PT-dokumentär. Jag ska inte säga att det är det som har gjort det, men det har, vi har ju fått en true crime-boom. Både naturligtvis i poddsammanhang, men även i litteraturen efter det. Mm. Det har funnits, men det har gått. Det finns ganska många som har gett ut så att säga, true crime-berättelser efter det. Sen återigen, det är klart att det finns. Vi har USA där det är jättestort med det. Men i Sverige så har det en hel del. Allt ifrån Peter Englund till andra som...
True crime, ja men precis. Och jag menar, vi efter Petri dokumentär så skapade jag och min kompis Martin Jonsson Spår, som verkligen var en true crime, där vi liksom fokuserade på ett enda fall under flera avsnitt.
Ja.
Så att vi har ju också
men det är ju liksom en fortsättning och även Spår har ju lämnat spår, om jag får säga så, men alltså även i litteraturen.
Mm. Mm.
Så att det är jätteintressant utveckling.
Ja, och vi gjorde faktiskt så. Jag tror att vi var nog först i alla fall. Jag vet inte om vi är ensamma, men vi var nog först att bli... Vi gjorde vår podd till ljudbok.
Ja. Just det, Kajlina.
Ja, så första säsongen av Spår om Kajlina, den finns även som ljudbok på Storytel. Och då, tanken med det var ju att vi upptäckte att det var inte riktigt samma publik som lyssnar på böcker som lyssnar på poddar.
Nej.
Och vi tyckte att den där historien, den är så pass stark.
Det är ju en fantastisk historia. Det är ju, vi har ju inte många sådana fall i Sverige.
Nej.
Som tur är.
Ja, det får man lägga till.
Men utöver det där så du sitter ju med i juryn, Stora journalistpriset, bland annat.
Mm, det är kul, då får man dela ut pris.
Ja, precis. Mm. Och Storytel Awards också, spänning. Eller var det förra året eller har du suttit flera år?
Jag var nog med ett år, för jag vet att jag satt med i samma jurygrupp som Thomas Bolme.
Mm.
Och det är stort.
Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Så när jag insåg det så kapade jag halva jurymötet, för jag ville bara höra honom berätta om Tintin-inspelningarna. Och han var väl inte skitsyn på att berätta om det, för att det visade sig att de hade fått en deal där. Han skulle kunna ha fått procent. Men... när de skulle, och då spelade de inte in på kassettband utan på LP-skivor liksom. Och det var väl liksom ingen där som trodde att det där skulle slå, så han bara nej fan, jag tar 500 spänn istället. Och sen bara, alltså de där kassettbanden, de har ju gått hemma. Plan 714 till Sydney, den kan jag sen utan till oss.
Så jag var ju så på det honom. Såret var fortfarande färskt alltså.
Ja, det gick att dra i, det gick att pilla på, det gjorde jag. De andra tyckte väl, ska vi kanske prata lite om de här böckerna också? Jag bara, ja men Bolme. Alltså, den här, när du svär där.
Men alltså det är ju, alltså han har ju en röst som är fantastisk, inte bara i Tintin utan i en väldigt massa böcker.
Många älskar
han, alltså jag började ju lyssna på böcker, ljudböcker, då var det ju Arn-serien Gios.
Just det.
Han läser ju den, så det var en av de första liksom ljudböckerna jag lyssnade på. Och jag tycker han har en så jäkla behaglig röst.
Ja, ja det har han. Det, och han, den ja, för mig, och det är väl kanske för jag har hört så mycket Tintin, men för mig är den otroligt mycket äventyr.
Mm.
När jag hör honom dra igång så vill jag bara följa med. Liksom.
Mm. Och det är en konst att ha en sån röst som fångar den. Det är inte alla som har det. Vi har många duktiga uppläsare och de gör ett fantastiskt jobb. Men jag tycker att han är en av de bättre i det här skråt. Jag
håller med.
Men om vi går in lite grann på böckerna. 2018 debuterar du som författare. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. Det är annorlunda i alla fall jämfört med att vara journalist. Det är någonting annat.
Ja.
Med The Adeltorn. Som är då en fiktiv historia. Men vi har sprängt in ett antal verkliga händelser. Ett antal tidsmarkörer. Som får berättelsen att kännas trovärdig, tycker jag. Jag tror att jag skrev i min recension då för, vad blir det, 5 år sedan. Och sen när du själv läser den så kändes det lite grann som om Claes Elfsberg skulle läsa in en... och det tycker jag faktiskt, det tycker jag stämmer. Därför att din röst förknippar åtminstone jag, med trovärdighet i form av Peter Dokumentär och Spår och allting. Eftersom där är det ju inget påhitt, utan där är det ju fakta så långt det går att dra det.
Mm.
Hur var känslan då när man då skulle liksom hitta på emellan? Var det...
Ja, men det var ju lite tanken. Liksom. Dels har ju boken kommit till som någon slags restprodukt från all research jag gjort när jag jobbat med massor av P3-dokumentärer. Jag och Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson, vi brukade liksom skoja om, vad fan har du den där åklagaren, de som startar P3-dokumentärer, och sen så hakade jag på dem efter ett tag. Var har du den där åklagaren med i din? Men du gör väl om Palme? Ja. Ja, men jag har hittat samma i den här storyn. Så vi började liksom hitta det här människor som har liksom varit med i många så här soppor och hållit på. Och då är det såklart det enkla svaret att Sverige är en liten nation, så har du liksom tagit det högt upp. Så hamnar du automatiskt i de där grejerna.
Ja.
Men det roliga svaret är att det sitter någon där och styr och placerar ut de här personerna som ska... Och jag vet att när vi pratade på Petri Dokumentär så var vi inte så inspirerade av andra radiodokumentär på den tiden. Mm. Lyssnade definitivt inte på P1 Dokumentär, det var Mossy tyckte vi. Däremot så gillade vi Arkiv X. så då hade man den här konspirationen. Men som journalist så har jag svårt med konspirationer, men som tittare av tv-serier eller läsare av böcker, Dan Browns till exempel, så älskar det.
Ja. Mm. Och det finns en del. Det finns en del Dan Brown kopplingar så tillvida. Ja, men alltså liksom just den där att berätta en sann och trovärdig historia, och så någonstans mitt i så gör man ett hopp och fortsätter historien.
Ja, just det.
Och om man då inte liksom vet vart det där hoppet är, man vet att det har skett men man vet inte exakt var, ja men då tror man ju även på det som inte är sant.
Ja.
Så jag tycker det är ett jätteintressant sätt att berätta en historia på.
Ja, men jag är väldigt noga med att skriva i början och friskrivning i varje bok att det här bygger på sanna händelser, men den här historien är en skröna, det här är hittepå. Jag har ingen liksom anspråk om att komma med, eftersom mordet på Palme nämns i första till exempel. Ja. Det var ju folk som var, aha, har du någon ny teori? Vet du vem det är? Eller är det Skandiamannen eller inte? Nej, det är det inte för övrigt. Men i min bok har jag inga sådana anspråk.
Nej.
Och det var väldigt viktigt också, för jag vill inte hamna i att jag vill inte att läsaren ska tro att det kanske finns något sant i det här. Däremot så vill jag att man ska skärpa till sig lite, och särskilt första boken är ju en kärleksförklaring till P3 Dokumentär. Jag hade någon slags Instagram-tävling där jag bad lyssnarna, läsarna att så här, den som kan hitta flest kopplingar till olika P3 Dokumentärer. Och sen så var det någon som hittade 23, tror jag.
Ja.
Så att det, ja.
Jo, men jag menar, liksom, tittar man på liksom fallen eller liksom vi har Algernon och vi har Katz Falk och vi har Palme och vi har, alltså, de har ju varit med i en hel del andra böcker också. Andy Kant och Anders Jalai har ju liksom haft alla de här liksom i olika böcker där man har dragit i de trådarna just för att det är intressanta fall. Och som kittlar lite grann för att vi inte riktigt har hela lösningen i alla fallen.
Nej, de är ju fortfarande, trots att det gått så lång tid, olösta många av de här fallen. Mm. Alltså, jag läste så sent som förra veckan om Algernon.
Ja.
Jag visste inte att det var så många som 3 vittnen som har sett att han blev knuffad. Varav ett vittne faktiskt var så säker så han följer efter och springer efter gärningsmannen. Ändå har det liksom bara så, så var det inte. Alltså det vittnet är ju klockrent.
Ja.
Men jag vet alldeles för lite om det för att jag ska kunna lägga undan det.
Men det kittlar lite grann att ta reda på vem det är.
Ja, verkligen. Ja.
Men jag tänker för de som inte har bekantat sig med trilogin. Kan vi berätta en kort sammanfattning om vad det handlar om och vilka vi får träffa?
Vi får ju träffa då Axel Sköld som är en journalist som jobbar med radio när vi möter honom första gången och sitter i radiohuset.
Hur mycket Anton Berg är det i Axel Sköld?
Ja, men det finns en del. Det gör det. Men han är... Vi skulle ha gått på olika elevhem hos Harry Potter, kan jag säga. Han är mycket modigare. Han har kortare mellan ord och handling.
Och du har inte ihop det med statsministern, eller?
Nej.
Eller vad jag vet.
Nej.
Jag har ingen aning om.
Du får fråga Uffe.
Ja.
Nej, men alltså vi har en del likheter, absolut. Och det var ju en liten flört med det också i början, eftersom det handlar om, han jobbar med någonting som heter dokumentärer i P3. Och försöker plötsligt pitcha på sin producent där en historia. Han påstår sig ha sett ett samband i början av en slump när han har gjort research. Och det där är ju för att jag själv har sett nästan 3000 timmar svensk nyhetssändningar när jag har gjort mina dokumentärer de senaste 15 åren. Så att det finns ju en möjlighet, för att det går också till så här att när man plockar ut, lång utvikning här, men när man plockar ut från SVTs arkiv till exempel, då får man en VHS med den kvällen, typ 23 november 1987. Mm. Då får man liksom den. Och då kan man helt plötsligt få, då får man sitta och spola manuellt då och försöka hitta den där exakt rapportsändningen. Inte fastna i laxkort ligger, utan tillbaka till rapport och sen så just det där inslaget. Så det blir mycket så här saker man ser som man egentligen inte skulle ha sett. Mm. Eller man inte var ute efter.
Fast du, i det jobbet så får du ju också liksom en tids...
Det är
skitintressant. För det, är liksom...
det är otroligt kul. Alltså
att
frisyrer, titta på... kläder, hur man pratar. Ja. Liksom. Ah, det är kul. Men då är där hittar Axel Sköld en person i en röd basker eller hatt. Som han ser vid tre olika tillfällen. Och det där tycker jag han är sjukt. Varför är den där personen? Och den har att göra just med Katz, Falk, Algernon och Palme. Och då gör han en långsökt koppling, tycker producenten. Och menar att det här kanske är Palmes mördare. Och hon säger åt honom, släpp det, gör en vanlig Peter-dokumentär. Vi håller inte på och undersöker, vi berättar vad redan kända historier. Ha, visst, säger han. Och så skickar han en fil till henne, men han skickar en helt annan fil till utsändningen. Han gör en kupp, så han kuppar ut sitt radioprogram. Och sen tar allting hus i helvete. Och det där har jag fått lite folk som har hört av sig. Kan man verkligen göra så? Det låter ju inte klokt. Kan Sveriges Radio bara släppa ut radioprogram på det här viset? Och ja, så funkar det. Men det handlar också om förtroende. Du gör så en gång.
Absolut.
Sen är det bye-bye.
Ja. Mm. Ja, och som sagt, bara sådana saker är ju lite kittlande.
Mm. Visst, ja.
Men du beskrev den som lite av en restprodukt av ditt dokumentärarbete. Det var inte riktigt säkert att det skulle bli en bok från början. Alltså.
Ja, men jag gick och tänkte allt mer eftersom åren gick. Så samlade jag på mig sådana där olika... händelser. Och jag hade nog i huvudet att där skulle man ju kunna göra en bok av. Liksom. Men inte förrän han och Amanda, alltså Schulman och Videll, hörde av sig och tyckte att men ska inte du skriva en bok? Vi har en agent här och han tror också på det. Och Bookmark, vårt förlag, tror också på det. Och då var de lite så här, ska du, ja, och vi skulle vilja att du gjorde typ spår fast i bokform. Alltså true crime. Mm. Någon form av dokumentär. Mm. Men jag kände direkt att ska jag skriva en bok så, men jag har ju den här. Mm. Idén. Ja, men jag har en fiktiv historia. Och så, ja, så blev det.
Resten är historien.
Ja. hur har de tagits emot då? För jag menar, återigen, alltså du har en hög trovärdighet, du har det, och så helt plötsligt kommer du då, men även om du vill stryka under att det är en skröna, så är det liksom ändå en historia som så här, hur har de tagits emot?
Alltså det är ju roligt, för att jag var ju för det första inte beredd på att bokpubliken är en äldre publik. Mm. Så första läsningen jag hade inför folk eller träffa folk, det var en sån här Storytel-frukost. Så kom jag ner och tänkte att jag har ju pratat inför folk förr, det gillar jag till och med. Men jag kommer ner från källaren och sen ser publiken där och det är fullsatt, men inte en enda under 50. Vänta, är det de här? Har jag skrivit för de här människorna? Och då fick jag prestationsångest, för jag tänkte, fan, de har ju till och med, okej att jag upplevde Palme, men jag var 8 när han dog. De här människorna har upplevt Palmes politik, liksom. Det här är människor med livserfarenhet, och nu har jag hittat på något litet.
Alltså, som sagt, då, de som då är liksom 10-12 år yngre än det, de har ju bara hört de här historierna. Ja. Och du kan ju egentligen innan det så får du i så fall, då måste du ha läst historia för att få hela.
Ja, men precis. För dem är det väl lite som fick henne det för mig. Liksom. Det var det 10 år innan jag fanns. 15. Nej, men så det var ju spännande i sig. Men, och sen så hade Claes, som är förläggare på Bookmark, han hade gått ut stenhårt. Anton kommer sälja 50 000 inbundna. Aha. Så då tänkte jag, okej, det är väl det man gör då. Fanns spår, vi har 300-400 000 lyssnare. Det där ville ju de konvertera till ljudbokslyssnare med. Men första boken höll 50 000 ex eller något sånt där, tror jag det är totalt. Och inbundna 7 och 5. Och jag har förstått efteråt att en debutant säljer inte så mycket idag. 7,5 är svinbra, men jag trodde att 50 000 var det jag skulle sälja, så jag var lite såhär, fan nu är de skitmissnöjda liksom. Sen har man ju märkt ljudböckerna då. Jag brukar få beröm för min röst, men här alltså.
Här tävlar du med Thomas Bolme och
Prostersauk som man inte låter som, eller Malmsjö liksom.
Ja, det var många kommentarer på Storytel kring uppläsningen.
Ja, det är det ju, den delas där, för en del tycker som du att det här lägger till någonting, det här skapar en extra twist och trovärdighet. Men jag måste också säga att det inte först i tredje boken är som jag känner att jag
gör det bra.
Nej, det här förhållandet tog jag andra boken. Nej, men som jag är bekväm. Alltså, det tog nog faktiskt tre böcker att komma in i det. Dels för att jag känner karaktärerna bättre, tror jag. Vet lite hur de är temperamentsmässigt och så. Och röstmässigt då. Men också för att när man läser, och det underskattar jag nog ljudboksfenomenet lite. För att jag tänkte hur svårt kan det vara. Jag har gjort radio i 15 år liksom. Det här, sätt mig framför en mick, det här kan jag.
Ja. Så det var ganska självklart från början att du skulle läsa in dig själv?
Det var liksom en stor del att jag ens fick chansen. Mm. Men jag tror Bookmark såg verkligen ljudboken framför sig. Liksom och, just den här rösten Anton Berg. Liksom. Men då blev det blev något annat när man sitter i en studio och ska läst svenska. Alltså skriven svenska. Ja. Det är inte talspråk som vi jobbar med i radio. Alltså, ett radiomanus, det skriver jag så som man pratar. Ja. Jag skriver inte och, jag skriver å. Och så jag skriver aldrig det eller dem, utan där skriver man alltid dem. Mm. Och så blir det plötsligt, ska jag sitta och läsa någonting här då. Läsa upp ett verk. Det är ju det man gör. Man är verkligen en uppläsare. Ja. Och så kan man heller inte vara missnöjd på verket. För den idioten som har skrivit det är ju jag.
Man kan inte gömma sig bakom den.
Nej. Och så, ja, just det. Nej, men jag hade ju inte lärt mig någonting. För sen i bok 2 då, så i den här så tryckte jag in latinska fraser. Och det ser ju väldigt snyggt ut i text. Men hur fan uttalar man det liksom? Det var ju hopplöst.
Kan vi få höra ett exempel?
Nej, regni protektor tror jag hade och sådär. Och ja, det hade mycket längre fraser. Och de ändrades beroende på solljuset var och sådär. Men jag pratade faktiskt med en... Till slut var en professor i Lund som förbarmade sig över mig. Man får ju mycket hjälp i själva ljudboksstudion där av tekniken man pratar med. Men just latin gick han bet på.
Men som sagt, Williams Skrak.
Just det.
Han kan latin.
Ja, det kan han ju naturligtvis. Ja. Ja, men det är också en karaktär. Du frågade mig om Axel där. Men Axel har ju också så hans kompis Stina Fors som de delar frilanskontor. Hon är också journalist men jobbar med för Ekot och Sveriges Radio på frilansbasis. Och hon är ensamstående och har David som har ett oklart funktionshinder. Men hon brottas mycket med att behöva både jonglera sin karriär och ensamstående till ett funkisbarn. Men David var också en väldigt rolig karaktär att jobba med för att han jobbar på han har en egen logik.
Ja, och han har ju fått väldigt mycket kärlek och uppmärksamhet om man läser hans kommentarer och andra saker. Alltså och jag älskar honom också. Jag har en son med lätt autism, så det är absolut inte på den här nivån alls. Ja. Men liksom, man känner igen en hel del beteenden och logik eller brist på logik ibland. Mm. Egen logik,
ja.
Och det är ju jätteskönt att ha den personen i hela den här liksom historie, samhällskunskaps, miljön, och så slänger du in en David mitt i alltihopa. Mm. Vart kommer han ifrån?
Han kommer delvis från vår mellanson Wilmer som har också en väldigt oklar, han har inte fått någon diagnos än, men han har ett funktionshinder som gör att han är sen i sin utveckling. Mm. Så mycket kommer därifrån, men också tack vare den föräldragruppen som vi var med i och fortfarande är med i. Där har vi fått träffa föräldrar och även andra barn då. Och se liksom den här, vad ska man säga? Jo, men det är väl en kamp som det är väldigt ofta för att klara vardagen. Och det tycker jag också var viktigt i boken. Egentligen, jag ville bara skriva böcker som var roliga att läsa liksom. Som jag själv läser, Jon Espe eller något innan jag somnar. För underhållning och eskapism och orka med vardagen liksom. Men det blev viktigt att få in David, kände jag. Ja. Det finns, jag skriver inte böcker för att de ska vara angelägna eller komma med pekpinnar och sånt där. Men det var ändå kul att kunna få ge folk. För att funkisvärlden är lite som en bubbla. Man är inne i den och andra som inte är inne i den, de är absolut inte inne i den här bubblan. Nej. Och så möts man inte riktigt. Och så är det så svårt att förklara för människor hur det kan vara. Liksom. Alltså, när vi fick honom, då var han vårt andra barn och vi fick första killarna tätt. Och det var väldigt mycket som, ja vi förstår, men det är tufft att ha två pojkar, säger folk. Ja, för att vara snälla liksom. Men de fattar ingenting.
Nej. Och man själv, det tar ett tag innan man själv också liksom vill inse. Alltså även om man liksom tror sig veta och så vidare. Men det tar ett tag innan, för man vill inte att det ska vara så.
Nej, absolut inte.
Alltså, återigen, det är inte alls liksom, men det är sent i väldigt mycket. Och man liksom, man försöker blunda och man försöker liksom, men han
kommer
nog i kapp när han blir äldre och så vidare. Och så vidare. Så, nej, men det är en väldigt fantastisk och fin karaktär.
Ja, men han har ju, det är som du säger, folk hör av sig om honom och sen är det ju också berättarmässigt härligt att ha en person som jobbar lite efter sina egna regler. Mm. Det gör att man kan ta sig ur kniviga situationer liksom, med ett trovärdigt resultat. Och sen är det kul med kontrasten att det är rikets säkerhet som står på spel här. Det är hemska intressen.
Ja, det är
samtidigt måste man ha att göra med den här killen i taxin som bara vill skrika och jävlas liksom. Det skapar en spännande dynamik.
Ja, men det skänker en ny dimension till det som verkligen gör väldigt mycket för boken. För det var ju någon, jag kommer ihåg, det var något av dina inlägg någonstans när någon hade skrivit där att om du kröker ett hår på Davids huvud så blir jag riktigt jäkla förbannad. Mm, kan vi liksom skriva under på? Ja.
Nej, det skulle skapa en helt annan bokserie ifall man vågade göra en sån sak. Men det är också, det blir tydligt. Om någon är elak mot David, då vet man att det här är en riktig jävla samvetslös
person. Ja, men det är återigen, och tar vi då, du pratar om lager. Alltså vi har så att säga, vi har det påhittade lagret, vi har det sanna lagret, vi har David-lagret, vi har din röst. Alltså det är en hel del lager i den serien. Mm. Som är intressanta. Jag
hade nog inte skrivit boken om jag hade fattat först hur svårt det var.
Sicken tur då. Nej, men alltså, jag tycker att det är intressant. Jag tycker det är intressant när man vågar prova nya grepp. Mm. Oavsett liksom, att våga ruska om och gå ifrån mallen. Hur man ska göra. Mm. Det tycker jag är alltid en fjäder i hatten.
Ja, men jag hade nog inte vågat om jag inte hade varit med om Peter Dokumentärs liksom oförutsedda succé. Ja. Och där vi faktiskt gjorde någonting som ingen annan riktigt hade gjort innan. Men egentligen samtidigt det vi gör är ju bara helt vanligt. Vi berättar en historia från A till E i radio. Det är inte som att man liksom så här uppfinner radio. Det var inte det vi gjorde, men vi gjorde någonting som just då kändes otroligt wow. Kan man göra, för just då i radio lät det väldigt mycket direktsändning och framförallt i P3, det skulle vara humor och det skulle vara ett gäng i en studio liksom, live.
Ja.
Och så gjorde vi något helt annat liksom. Och det där, och att få vara med om att se en sån sak flyga, då känner man ju att det här,
det finns något,
det finns något att lära sig liksom.
Ja. Mm. Det är intressant. Men som sagt, här är vi trilogi. Vad har vi att vänta under 2024? Jobbar du på någonting nytt?
Det gör jag. Dels har jag i huvudet, utan att spoila för mycket i trilogin om vem som överlever och dör, så finns det en möjlighet att fortsätta. En trilogi kan ju i och för sig inte bli fler än tre, men
apropå det här bryta mönster och göra.
Det här är första trilogin med fyra böcker.
Den heter Rolling Stones.
Ja, exakt. Nej, men det finns, jag har i huvudet vad som händer med några av de huvudpersonerna. Även i fortsättningen och längre fram. Men just nu så umgås jag med en idé från min egen uppväxt. Där jag ska plocka stora beståndsdelar av saker som verkligen har hänt fast nere i min lilla by. Så jag ska återvända dit. Jag är inspirerad av Kristoffer Karlssons hemvändar, hans Hallandsvit och hur han liksom får det att bara dofta Halland, de böckerna, och ändå bevara en sån lågmäld spänning liksom. Tyckte väldigt mycket om hans senaste med den här uppväxtromanen mellan två killar. Alltså, den är en väldigt fin vänskap mellan två udda figurer som jag gillar. Så att jag, det är vad jag håller på och liksom försöker få ner ett hyfsat bra synopsis kring just nu.
Spännande.
Mm. Jag ska försöka skriva jag-form också.
Det
finns en särskild anledning till det, men ja, det kan vara det, va? Jag har aldrig testat innan. Men hur svårt kan det vara? Det är det man ska alltid tänka. Annars hade de aldrig blivit av. Man måste våga tänka så. Hur svårt kan det vara? Så sitter man med skiten sen och då får man ta sig ur det.
Ja, nu har du ju sagt det högt också. Eller hur? Så det går liksom inte att... Det går inte att liksom...
Men det här kan vi inte redigera bort heller.
Nej, det går inte.
Nej.
Kan man skriva en trilogi med fyra böcker så kan man skriva i jag-form också.
Ja, det tänker jag. Sen om någon vill läsa den, men det är en helt annan grej.
Jajaja.
Men som sagt, vi är en ljudbokspodd eller ljudboksklubb. Lyssnar du själv på ljudböcker?
Det gör jag, men i en period där skulle jag säga. Älskar i somras till exempel när man kunde gå med för en spänn. I nästan alla de olika tjänsterna. Ja. Det var ju härligt.
Smålänning sa du.
Jo då. Men jag, där gick de ju back på oss, tjänsterna. Men de var ju ändå tvungna att betala författarna.
Jaha, ja, absolut.
Men de går plus i annars, så jag var inte ett dugg. Men då lyssnar jag framförallt på Lagerkrantz nya. Jag tycker den här Räcke-serien ändå har något. Den är ju väldigt nära Sherlock Holmes ibland. Men eftersom man ändå gillar Sherlock Holmes, så varför inte en modern tappning?
Ja.
Och Lagerkrantz är ju en underbar berättare.
Han är
jätteduktig. Han är en jäkla underhållare.
Ja, det är...
Jag älskar det.
Ja, det kan jag hålla med om. Att
Och han vågar också... Han vågar låta liksom, de hålla på med ganska höga konster och vara liksom uppe i... Ja, jag gillar det. Mm.
Favorituppläsare, förutom Thomas Bollme som vi har haft.
Favorituppläsare är ju... Jag ska inte säga att jag har någon särskild. Däremot så kan jag stänga av i vissa, men det vill jag inte säga för det är taskigt. Ja, men nu ska vi se förresten.
Var det Rosman som läste? Eller vem var det som läste? Det kanske var Malmsjö som läste?
Ja, det är Malmsjö. Ja. Eller var det Brynolfsson?
Ja, det kanske det var. Ja, men det stämmer nog. Det var en lite äldre. Alltså, det var lite, alltså han, för det är just... Det måste ju, det måste liksom matcha. Det är svårt att ta en ung tjej som läser en gammal gubbe eller tvärtom.
Nej, men jag kan vara väldigt sådär, om jag har en satsmelodi som alltså börjar jag höra det mönstret som det finns hos några, då går det inte. Då förstör de boken. Och jag är ju inte utbildad dramatiskt, så jag fick ju rådet. När jag läste in där så brukar jag alltid liksom försöka sno massa råd från de andra som är och läser in samtidigt. Och det fick jag lära mig tidigt, att har du inte dramatenutbildning eller sådär erfarenhet från, så dämpa all dina röster. Försök inte liksom göra skrakla alldeles som en gal. Han skulle kunna vara så här. Jag försöker bara med små medel där. Men det finns ju, för det tycker de är så jäkla bra på skådisarna, att sätta dialog. Utan att, och är en man som läser kvinnligt så blir det ändå inte fånigt.
Men alltså, i de flesta fall i alla fall.
Tack.
Nej, men alltså just det att kunna ändra röstläget lite grann för att få en annan, liksom, en annan person. Och det kan vara en man och en kvinna, det kan vara två män och så vidare. Men du kan alltså spola fram till random någonstans och så börja lyssna. Och så vet du att okej, nu är det Pelle som berättar. Det är riktigt skarpt. Och utan att göra... gubbar. Du behöver inte göra liksom
karikatyrer.
Nej, absolut. Utan, men du kan bara med små. Det tycker jag är alltså jätteimponerande.
Mm. Ja, jag med. Som har försökt.
Ja.
Härma.
Ja. Var det Marcus Lutterman som berättade, han läste in sin El Chocobok, så kommer han ner till Nordstedt. Och i korridoren så möter han då, han ska liksom prova, möter han Reine Brynolfsson och han bara, det kändes som att någon hällde en kallt vatten över mig. Där skulle jag sätta mig och läsa min egen bok. Och han som då har problem med att stamma också. Liksom, nej, han sa det. Men det var ett sätt att, liksom, att komma över det och sen liksom, faktiskt, okej, jag kan det här.
Jo, och sen vissa dagar går det bra. Och sen nästa dag så går det skitdåligt när man läser. Man kommer bara hälften så långt som man gjorde dagen innan på samma tid. Men det där visar sig att även proffsen har såna dagar. Och de kan inte riktigt förklara varför. Nej. Utan det kan bara vara en dålig dag. Ja. Men det man är rädd för som författare då är att, för det här ska ju vara ett test, att testa om din text håller. Testa och läs den högt. Mm. Det har jag hört ska vara ett test. Mm. Och när man då har en dålig dag i inläsningen i studion, då är man ju så här, okej, i bästa fall är det här bara en dålig dag. I sämsta fall betyder det att det här suger. Det här är bara liksom dålig text. Det här är...
Och den har gått till tryck och ja, det går inte. Nej, det...
50 000 ex.
Ja, eller hur? Och,
så, mm. Ja. Intressant. Ja. Men vi har ju varit inne lite grann på det. En bok som du läst under senaste året som kanske betytt lite extra. Du var inne på Christoffer Carlsson senaste. Mm. Har du någon mer att dela med dig av? Även Lagerkrantz har vi ju nämnt.
Ja, Donna Tartts Den lilla vännen. Jag visste faktiskt inte att hon hade skrivit den. Jag visste, en av mina favoritböcker är nämligen såklart hennes första debuten där, Den hemliga historien. Och sen så tycker jag väldigt mycket om Stig Litzan som kom för några år sedan. Eller det är säkert 10 år sedan. Nej, men det är kanske 5 år sedan det kom. Men emellan den så har hon skrivit en jättelång bok, för det är ju det hon gör. Hon utspelas ner i amerikanska södern. Och den var... Jag var väldigt tudelad när jag läste den, för att den var så lång och varenda scen byggde hon ut in absurdum. Liksom. Det fanns inte en detalj som hon inte skulle berätta om hur den hade hamnat i huset på 1800-talet. Och liksom, jag tänkte, kan man göra så här? Samtidigt var det väldigt fascinerande, för jag läste vidare och läste vidare. Och den här spänningen, så, alltså det handlar ju om en liten tjej vars brors död är någonting som hon bestämmer sig för att undersöka, för ingen vill prata om den. Så det börjar nästan som någon form av true crime. Mm. Sen bara, ja, så, ja, nej, jag ska inte säga för mycket. Men, men den är så, det är roligt att läsa henne, för hon sticker iväg åt alla håll. Och hon följer inte givna mallar, hon är absolut inte så här klassisk krimi eller true crime eller någonting, utan bara kör. Och bara älskar att berätta.
Ja, och gör det. Vi sätta upp på vår lyssningslista som börjar bli... Lång.
Den är lång.
Ja, mm. Ja, där fick ni en lång bok nu också.
Ja.
Sorry.
Ja, det var vi som bad om det.
Ja, det var vi som bad om det. Men jag tror att vi tar och går ut på det boktipset. Nu ska vi fortsätta dricka kaffe och hugga in på bullarna som ligger här på bordet.
Just det, det är inte bara skådebröd.
Nej.